I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Det har blivit dags för en kaffepaus.
Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe.
Det är ett klassiskt kafferep.
Mm. På riktigt.
Ja, exakt.
Ja. För äntligen har vi fått kaffespons.
Mm, det tog bara 4 år. men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza.
Lavazza Caffè Italiano.
Jaha.
Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe.
Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend.
Mm.
Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend.
Mm, eller
hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där.
Ja.
Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god?
Mm.
Det är så himla. Jag tycker den är så himla god.
Mm. Det här har vi ju finmalt det vi dricker nu och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press.
Mm.
Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså supergott.
Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor till.
Ja. Du bara fixar kaffenörd det eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid bra. Jo.
Mm.
För höj kaffet.
Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig historia liksom?
Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet.
Ja.
Där de andra satt och fikade, såklart. Och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu om det här är något som håller. Den går så här. Nils...
Kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från...
Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka.
Ja.
Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med dialekten här. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre.
Nej, men det är, men det är en som grej. Gör det en klassisk.
It was a big deal. He was going to, a big deal. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Det här tåget stannar inte i Deje.
Snyggt.
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte i Deje, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så när de började närma sig Deje då, så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Och rökte.
Ja.
Väldigt snyggt. Ja. Snygg bild.
Ja.
Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han: nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig.
Det är verkligen...
Det var en klassiker.
Det är så jävla konstigt.
Ja, det är dumt. Mm.
Ja, men tack Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Lavazza också en tävling igång. Bean Up and Win heter den, och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg.
Troligt.
Ja, snyggt.
Tack så mycket Lavazza.
Tack Lavazza. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Kafferepet. Med mig Nils Henrik Louis Hallberg, tidigare Almström, Johanna Hurtig-Wagrell och Albin Sårman Olsson.
Hej.
Det är juletid och därför har vi en lite lugnare start idag, känner jag.
Det var verkligen julig röst.
Hej och välkomna, det är henne. Nu så, vi är tillbaka. Jag orkar inte höra att ni bara tar om den. Nu gjorde
jag tycker det var jättebra.
Ja.
Så när du väl börjar... felfritt.
En väldigt fjärde adventsstämning.
Ja, och det kommer i fredag minne. Så jag tänkte, jag bjuder lyssnarna på
det.
Sån är jag. Sån är jag. Hur mår Johanna? Du är inte med oss hemma hos mig idag. Eller vi är inte hemma hos dig hemma i den delen.
Ni hör, jag är lite så här raspig på rösten. Det har blivit värre under dagen. Jag har hostat och haft ont i lungorna. Det är inte ett bra tecken.
Nej.
Jag har beställt hem ett test.
Okej. Okay. Mm. Men den nya Johanna vi känner, vi trodde hon sket i det.
Ja, hon var ju så tuff och inte trodde på sjukdomarna.
Men nummer ett, så har läget i samhället ändrats. Det får man vara med på.
Fan, du har fått tillrättavisning av någon. Säg inte sådär Johanna, det är inte bra för business.
Nej.
Nej, men vad skönt.
Alltså verkligen inte. Jag tycker, men nej, alltså, jag brinner lite för den här frågan.
Ja,
det spelar väl roll om det är en stor smittspridning i landet och vi har bestämt att men nu är vi tillbaka till restriktioner versus... Nu ser vi det som en vanlig förkylning, gå tillbaka till jobbet din jävel.
Du tycker det är skillnad, på om en kille nyser någonstans i världen eller om det står mongoler och skickar in liksom pestsmittade kroppar över en stadsmur. Du tycker det är skillnad, Johanna?
Mongoler? Vad fan kom det?
Jag har inte hört. Det var världens första
sång. Jag känner inte att jag vill vara med på den här icke-PK.
Det är väl inte icke-PK.
Det är historia.
Ja, det är historia. Det är den så världens första sån, vad heter det, chemical warfare. Ja.
Och skickade in pestsmittade stadsmurarna.
Ja.
Ja, jag förstår det.
Men det råkade vara mongoler den här gången.
Det
var ju tur att det inte var bengaler, för då hade vi slutat ett skämt av Berad Rospe.
Ja, det var väldigt, väldigt.
Men bra. Johanna, det är skönt för mig att du är nykter idag. För när du blir lite full, då känns det som att du regelrätt hatar mig.
Vad skämtar du?
Då kommer de rätta känslorna fram. Jag känner mig, jag känner ett hat.
Men menar du att Johanna var spetsig senaste cigarren?
Senaste cigarrummet var jag lite slirig.
Ja, det var lite spetsiga. Det var så här, man känner på Robin Hoods pil udds och tänker man så här: oj, är det en sked? Så spetsig var du.
Ja.
Och du sa det, senast vi var fulla ihop, då blev det lite ledsen. Då var det lite, då var jag till en elak.
Nu tar du i, jag minns det tydligt. Jag sa att det var typiskt, för så fort vi är fulla så, eller så fort jag är full så säger jag något som du blir arg på mig för.
Du, så, här, så fort vi är fulla så slår jag dig. Jag skojar.
Jag var väl inte så elak? Vad sa jag som var så elak?
Nej, men du är människa. Det var inte elak, det var blicken. Det var blicken, okay. Det var blicken av
förakt. Den kan jag inte ta ansvar för.
Men
så
ena...
Jag ber om ursäkt.
Jag ska känna så här, det där, ja, det får väl vara så.
Mm.
Ja, vi är arbetskamrater.
Jag känner inget hat mot dig när jag är full. Det är bara när jag är nykter som jag hatar dig.
Men det är också... Det beror lite på vilket av ögonen, av Johannas ögon man tittar på när hon dricker också.
Ja.
Ena ser ju mycket argare ut. Det ser nästan ut som att du är arg då. Men andra ser ju väldigt snällt.
Två öl och det ser ut som att du har långt gången borrelia.
Ja. Nej, men mitt ena öga lägger ner. Alltså om jag är trött och eller bara lite full så är det ena ögat som bara
Okej, då var det dags för mig att checka ut. Så.
Men du känns som att du borde vara riktigt jävla trött och du och din make var två nätter i New York.
Ja. Jag är, nej, men jag är det. Gud ja. Men det var också, det var fantastiskt.
Då välkomnar vi aningslösa influencers till lyssnarskaran.
Ja.
Ja.
Men. Ja, för er som undrar. Ja, jag kör här lite snabbt. Det är inte en pladderpodd. Ni är stjärnorna. Ni som lyssnar är stjärnorna i kafferepet. Ni skickar in historier från ert liv. Saker ni har hört. Sägner. Rykten. Om någon gammal jöns som bara sprang ut och kleta bajs på olika hönor i grannområdet. Det skickar ni in till kafferepet@underproduktion.se. Yeah. Så väljer våran kära redaktör, tillika min syster Fia Lo Anström, ut de 9 bästa historierna varje vecka. Så läser vi upp 3 stycken var för första gången. Och det kallar vi...
Det kallar vi A Prima Vista.
A Prima Vista. Vi läser den för första gången. Och sen beslutar vi vilken historia som blir eran att nyttja.
Ja.
Den som blir allmängods, den som blir den nya råttan i pizzan. Det här hände min polare. Den historien.
Ja.
Och nu har vi många...
Alltså den vi fick förra veckan, den har jag berättat för kanske 5 pers nu.
Jag kommer inte ihåg vilken.
Alltså den är verkligen, jag har använt den mycket. Jag tycker den är toppen.
Vilken var nu den? Berätta den för mig lite snabbt.
Den på Åland, superhistorien, han som skett i handen och gick ut i baren och slängde den på golvet. Och då sa barägaren, gör det där en gång till så åker du.
Och det roliga då vi insåg att det var inte skita i näven som var, gör det en gång igen. Skit du själv i näven och tappar det på golvet en gång till. Ja. Då är det du som har druckit din sista karho.
Mm-hmm. Det är så jävla, det är så, ju mer intrikat. Historia. Ja, den är faktiskt helt magisk.
Snärtig svängig, men de kan vara långa. De kan vara långa. Vi har ju fått historier som bara man som lämnar en med frågor och bara så här, vad är någonting värt något?
Ja.
Ja, som historien om fönstret på husgaven.
Ja.
Den berörde mig.
Ja, mig med. Alltså, långa kan vinna lika väl. Ja, det är ingen tävling så, utan det är mer vilken som är check att ha i bagaget.
Det är bättre att skicka in. Ni behöver inte tvivla, utan sen sitter de där, poddens egen Dr. Mengele, och väljer ut vad som...
Ja, det är kanske lite grova referenser idag. Du har rätt, Johanna, både jag och Nisse. Jag har mina...
Jag slutade andas lite.
Lämlästade mongoler över...
Men hatar ni historia så...
Nej, jag tycker den ska upprepas.
Så här, jag kan klämma in också. Jag nämnde att Johanna var bitsk, spetsig och full senast. Men och det hörde inte jag i förra avsnittet. Nej, för det var i vår systerpodd som heter Cigarrummet. Där vi bjuder in kända svenska och andra lite mer okända humorister som får berätta om sitt liv och sina upplevelser.
Robin Berglund som var med i decembers avsnitt måste ändå vara en av Sveriges absolut bästa poddare.
Ja, man känner för honom och man älskar honom. Han är fantastisk.
Han är rolig och sympatisk. Ja. Otrolig kombination. Ja.
Vill ni bli prenumeranter av Cigarrummet så gå in på underproduktion.se, knappa in på Cigarrummet, så kostar det 29 kronor i månaden, så får ni ett avsnitt i månaden och alla de här gratis avsnitten också då.
Exakt.
Och det finns det säkert 10 avsnitt där snart.
Jag ska fråga Eva, tycker ni att jag ska svara på kritik som har nått mig angående podden, eller ska vi bara köra på som vanligt?
Jag tycker du ska ta upp det, så kan jag bli förbannad.
Ja. Ja, det var en kille, han hör av sig ganska ofta och säger och tackar för podden. Så det här är liksom ingen, han tycker den är bra då. Men så var det nu senast så sa han, en grej bara, ni har börjat prata, ni börjar avbryta historierna extremt mycket.
Ja,
det var bättre, det gjorde ni också i början väldigt mycket, det var bättre däremellan. Jag tycker att det lite är så här att vi har inga uttalade antal minuter vi avbryter, utan det är mer att man tror att man har något kul att säga, så säger man det. Så jag tror inte att...
Det har avbrutits mer.
Men jag tycker också att det har varit roliga avbrytningar. Alltså det är lite synd om vi skulle lägga band på oss själva och missa något.
Men som jag ibland säger ifrån, nu får ni vara tyst.
Ja.
Så får man göra. Jag fortsätter den här historien.
Så kan man absolut
göra. Och jag tror att det går lite. Det är lite dagsform. Ibland kanske vi avbryter mer och ibland kanske vi avbryter mindre.
Jag känner mig personligt påhoppad. Jag vill bara säga att jag kommer gå på varje känsla jag får. Bara.
Ja, absolut. Ja. Ja, men jag tror också det är bättre för
slut. Det kan väl vara bra att tänka på att det är inte alla som lyssnar på mig bara.
Nej, men Albin är riktigt bra. Jag är sen så avbrytad, tror jag. För att ibland börjar jag tänka på andra saker.
Mm, du brukar
jag är dålig på att lyssna ibland bara. Det är också. Ibland förstår jag inte punchlinen vad jag själv har läst.
Men vi kommer...
Albin, kan du börja? För att Johanna vill nog avbryta lite här.
Ja, okej.
Okay. Ja, jag känner mig sugen på det.
Då kommer första historien då för den här kvällen. Det blev fel. Jag är en tjej på 26 år som bor i den största staden i Sverige. Men nu ska jag börja läsa historien. Du, det är det.
Ja, jag förstod.
Ja, jag skojar. Jag är en tjej på 26 år som bor i den största staden i Sverige. Även den drygaste. Men på ett sätt den absolut bästa. Här har hon hela Sverige. Vilken jävla, vilken genistart på en historia tycker jag. Denna händelse...
Inte mig.
Inte.
Dryga.
Vissa sätt att även den absolut bästa.
Den har skickat in här. Ni är dryga.
Denna händelse jag ska berätta för er om utspelar sig på min 22-årsdag. Jag och alla mina vänner var ute och firade mig. Du var ute och firade dig själv. Vi var ute och käkade, gick på en liten barrunda och blev ganska berusade. Till slut hamnade vi på en jazzklubb. Det är en fantastisk stämning där. Jag dricker rödvin och dansar till funkjazz med diverse 40-åringar och lever mitt bästa liv. Någon stund senare så känner jag och mina vänner att fan, ska vi inte festa till det lite extra ikväll? Vi alla håller med att det är exakt det vi ska göra. Så vi bestämmer oss för att köpa på oss lite discopulver. Det var ju ändå min födelsedag.
Ja, för fan. Men om det är farsa glitter eller om det är sånt jävla skare från Bogotá.
Jag tror det är...
Det är bankat ladd. Mm.
Jag fick uppdraget att skriva till killen som vi vet säljer den produkten vi är ute efter. Jag skriver att vi är hungriga konsumenter som är redo att spendera massa pengar. Han svarar med att han kommer komma med en bil och ställa sig lite längre ner på gatan som klubben ligger på. Han berättar att hans bil är röd. Min vän som träffat honom förut berättar att han är från Turkiet. Jag tror hon säger det är någon turk, men visst. Så mitt uppdrag var att hitta en turk i en röd bil lite längre ner på gatan. Jag går ut från klubben och ser att det står en röd bil framför klubben, fast på andra sidan. Så jag börjar gå dit och där sitter en kille som ser ut att vara från Turkiet. Det är han, tänker jag självsäkert. Så jag går runt till passagerarsidan av bilen, öppnar bildörren och hoppar in i framsätet. Jag säger, tja, är det bra eller? Här har du pengarna för kokainet. Tack för att du kunde komma så fort. Och ger över pengarna. Han kollar på mig med en lustig blick och lite what the fuck i blicken. Han säger då, jag vet inte vem du är och jag ska absolut inte sälja kokain till dig. Jag får panik och får i samma sekund ett sms från langaren som jag trodde att jag satt i bilen med. Att han skulle komma om 5 minuter. Direkt efter jag har läst det så tar killen i framsätet fram en polisbricka.
Nej!
Och berättar att han arbetar som polis och att han nu kommer att ringa dit en till polisbil som ska ta mig till stationen för att ge pissprov. Jag börjar nästan skratta. Detta kan ju inte vara sant. Och 2 minuter senare kommer det polisen i uniform som skjutsar mig till stationen. Tar min telefon och försöker ta fast den riktiga langaren. Vilket jag fick reda på senare att de fick.
Vilken ångest.
Så nu har jag inte bara spenderat min födelsedag hos polisen. Utan även satt en kille i fängelse som bara skulle göra sitt jobb.
Gud.
Don't do drugs, kids.
Alltså att det är en snut. Och att de griper den andra. Då blir det som att man har golat på. Fy fan, vilken jävla ångest.
Men det är så jävla kul att de har ju signalementet bara på en kille som... han ska se ut som jag. Han sitter i en bil med den här färgen. Det är det de vet att de letar efter. Det måste vara jättelätt att hitta honom sen när han dyker upp. De ser, här kommer en kille. En annan mörkhårig kille i röd bil. Jaså.
Åh, gud.
Alltså, det känns också så himla... det känns som att de som kommer med så att säga, drogerna måste ju vara så jävla trötta på det här. Alltså, man är så trötta på så här, fulla människor som vill ha droger. För de vill... Hon hoppar in i fel bil och tar till en snut.
Och så att man hoppar in hos SIV-snuten.
Nej. Helvete.
Det där var min cue att köpa snyggt. En blå bara så bil.
Vad ramlar ut på gatan och säkert skriker en massa skämt. Nu ska vi köpa. Men tyst. Oh. Sköter snyggt.
Heter det weed-etikett? Eller heter det... Alltså du vet som man, att man
Weedo etikett, alltså som vetto etikett.
Ja, alltså men jag har hört någon som alltså man så här, man skickar alltid, man det är aldrig så att man röker, man sitter runt ett bord liksom, att det finns etikettsregler med.
Ja, men alltså det var när man jag rökte väl gräs i min när jag var yngre.
Mm.
Jag blev som Frank Zappa, jag blev bara paranoid och bajsnöd, vad det något.
Bobby Brown.
Jag hittade ölen istället.
Ja.
Men då är det alltid att meckan tänder i alla länder förutom Peru, men där är vi inte nu.
Mhm.
Så att, och sen alltid passa vänster och så här. De har ju för sig att men, det ska vara lite så
för jag,
ordning.
För man hade kunnat tänka sig att födelsedagsbarnet inte är den som går ut och chansätter sig i bilen, utan det är någon av vännerna som gör det.
Men det kan ju också vara födelsedagsbarnet. Kom igen, tjej, det är kul. Nej, jag gör det inte för ofta. Alltså jag gör det ibland.
Mm.
Men det är kul, men han är schysst. Kom igen. Alltså det är bara, ja men alltså Kristin, måste du liksom, det är olagligt. Uh-huh. Nej men det är kul, kom igen, det är liksom
jag fashion,
kom igen.
Jo, det är sant.
Otippat som... att det står sivsnutar utanför fashion, alltså Casino Cosmopol. det är så himla mycket hörselsticker där, kan jag tänka mig.
Ja. Ja, men det var i alla fall den första historien. Bra start tycker jag.
Ja, jag tycker också en bra start.
Väldigt.
Vill du gå härnäst eller ska jag gå härnäst?
Du kan gå härnäst.
Jag går härnäst då. Då ska vi se. Fy fan. Jag blev glad.
Mm, härligt.
Tjock-tv:n.
Ja.
Eller hur?
Ja, det var bra.
Det här är en historia om vad som hände när en tidigare arbetskamrat till mig, vi kan kalla henne för Eva, och Evas man, vi kallar honom för Niklas, hade köpt en ny tv till familjens sommarstuga. Det var på den tiden när tv-apparater var allt annat än platta. Så kartongen tvn kom i var rejält stor. Den kan vara bra att ha, konstaterade Eva och Niklas. Och var därför aktsamma både om tv och kartong vid upppackandet. Och mycket riktigt. Kartongen kom väl till pass bara några dagar senare. När UC-dassets skittunna var full. Och Niklas fick den föga avundsvärda uppgiften att transportera bort det till återvinningscentralen.
Mm.
Det visade sig att skittunnan gick precis ner i tv-kartongen. Så tunnan placerades inuti kartongen och kartongen tejpades nogsamt ihop. Eftersom kartongen var stabil och väl försluten lyftes den upp på takräcket och surrades fast inför bortforslingen.
Takräcket?
Ja, det är så jävla dumt. Det är så dumt att ha liksom 80 liter bajs på taket.
Men jag tror att det är safe i en kartong.
Ja, nej men kartong, det stötte bort. Niklas tog med sig tonårssonen och for iväg på sitt uppdrag. Glad över att slippa ha tunnan i kombins bagageutrymme. Det har man väl inte.
Ja, men jag hade nog valt det för taket.
Jo, men man kan väl hyra ett släp.
Jo, det är... Ja. Men de har skitsäkt så mycket. De behöver göra det här flera dagar, flera gånger i veckan.
På väg till återvinningscentralet passar Niklas på att tanka. Och ta en snabbfika med sonen i mackens kaffehörna. När de kom ut igen från macken och satt sig i bilen var det dock bara för Niklas att köra tillbaka till sommarstugan igen. För medan Niklas och hans son varit inne och fikat hade någon stulit den nya tvn från takräcket.
Det var det typ det bästa jag hört.
Ja,
alltså, allt han gjorde hittills var ju helt rätt. Att alltså, vi bara, nej man borde ha det, man borde ha det bagaget. Nej, det här var ju bara helt rätt sätt att göra det på. Jag vet det.
Vi måste på något sätt...
I med liksom... bajset är något som ser dyrt ut och så bara på taket.
Vi måste sprida den här podden mer i tjuvkretsar. För man vill ju höra den här historien från den andra.
Vet ni, jag tror om det är någon podd som är stor i tjuvkretsar, då är det den här.
Tror du det? Alltså man hoppas nästan att han bara... Så han har bråttom, han kom på det på vägen till sin... syrras för 40 års... Ja, jag har fan inte köpt någon present. Och där står en tv. Han bara står in och...
det var det. Men också att han... Vet,
min fru är så jävla arg på mig. Hon ska få en ny tv.
Och att han står och luktar på kartongen så... Åh, doften av ny plast. Doften av obrutet emballage.
Är det frigolit?
Och gud vad glad jag blev.
Ja, det var en...
Ja, hur fan var de så här... Eva, vi måste köpa en ny tv. Jag har löst... Jag har knäckt koden.
Jag måste köpa tv varje vecka.
I finally did it. Okej, är det jag då?
Jag försöker toppa de två.
No, nej, men det tror jag blir svårt. Men den här heter... den oförskämda hotellgreken. Så kanske.
du toppade redan där. Jättekul. Cool, det är cool.
Hej bästa kafferepet. För några vintrar sedan tog jag lite spontant på mig ett jobb som frukost- och middagsansvarig på en hotellrestaurang i Åre. Detta trots att jag aldrig någonsin satt min fot ens nära ett restaurangkök. Wow. Jag lagade såklart inte maten, men ansvarade för att plocka fram och plocka bort mat från buffén, hälla upp müsli, skålar och liknande uppgifter. Jobbet pågick bara lite mer än en vecka då det var någon slags internationell skidtävling i byn och extra personal behövdes på hotellen. Hotellet jag jobbade på var väl inte det mest väl ansedda i Åre och under tävlingsveckan beboddes hotellet av utländska skidåkare som skulle tävla i skidtävlingen. Men inga topptippade tävlande, om jag får gissa. De många verkade komma från typ Mexiko och Ungern.
Åh, det är sjukt att de knör in alla såna som är med i blåbärshitet på ett Formel 1-hotell.
Jaha, ni kan väl.
Det blir inget Åregården för er, hör du? Det är sina kartor.
Nej, det blir inte ens tott.
Grekladan.
Ner.
Länder som jag inte tror är kända för några alpina stjärnskott. En av dessa utländska skidåkare, jag tror att han var grek eller italienare eller något, var en särskilt jobbig hotellgäst. Även om hotellet inte direkt var femstjärnigt så hade vi en väldigt duktig kock som alltid gjorde väldigt goda middagar. Men den här gästen, som jag nu kommer omnämna som greken, var riktigt kräsen.
Jag tror att det är Alberto Tomba.
Han skulle inte bo med indierna.
De trodde också att han var grek. Ja, förlåt.
Vid varje middagsservering gjorde han samma sak. Han gick fram till buffébordet, lyfte lite på lock och inspekterade maten. Sen ropade han på mig och frågade om han kunde få a plate with only pasta. Han var italienare. Så varje dag var jag tvungen att tassa fram till kocken och försiktigt be honom koka en portion pasta åt greken. Så här var det hela veckan. Greken var väldigt dålig på engelska och dessutom rätt så otrevlig när han bad om sin pasta. Och kocken blev alltid lite irriterad när jag kom med min förfrågan. Men sen, på den femte dagen, föll maten plötsligt greken i smaken. På buffén serverades pommes och kyckling. Jag stod i hörnet av matsalen och följde greken med blicken, beredd på att han när som helst skulle knäppa med fingrarna och ropa på sig. På mig, herregud.
Ropa på sig.
Men såg istället hur han glatt fyllde hela sin tallrik med pommes. Jag såg sen hur han satte sig vid ett bord som var fullt med snygga skidtjejer och kände ett sting av missunnsamhet när de snygga skidtjejerna välkomnade honom glatt. Jag sysselsatte mig med annat och sprang runt och plockade tallrikar, nöjd över att slippa be kocken för en femte gång om en portion pasta. Men plötsligt till min förvåning hörde jag ett välbekant knäppande med fingrarna och ett excuse me på bruten engelska. Vad fan är det nu då? Tänkte jag för mig själv. Men drog på mitt otroligt trevliga kundserviceleende och gick fram till greken där han satt. Greken log väldigt brett, tittade mig i ögonen och sa på sin hackiga engelska: excuse me, can I take you to the room? Okay. Jag blev...
alltså din dialekt och den frågeställningen är perfekt.
Jag blev helt ställd av frågan och tänkte att jag måste ha hört fel. Så jag ber honom upprepa. Än en gång svarar han lugnt: can I take you to the room? Jag som är totalt socialt okapabel vet inte vad jag ska svara, så jag ber honom upprepa en tredje gång. Då tittar han på mig som att jag är dum och pekar på mig samtidigt som han högljutt upprepar: can I take you to the room? Min hjärna får här kortslutning. Eftersom jag bara är 20 år gammal och på ett jobb jag är helt ny på, så är jag väldigt osäker och ständigt överdrivet trevlig mot mina gäster. Men det här var bara för ohövligt. Av någon anledning säger mig gärna åt mig att lösa det här lite, citat, käckt. Så jag sätter ena handen på höften, drar på mig ett lurigt leende och svarar: haha, I'm sorry but I am not on the menu.
Så jävla sassy.
Jag måste skriva också: ackompanjerat av att jag viftar lite sassy med mitt pekfinger. Oh, nej, jag vill dö. Greken tittar bara på mig. De snygga skidtjejerna börjar fnissa. Greken får något väldigt förvirrat i blicken och skakar på huvudet. No. Can I take you to the room? Samtidigt som han säger detta så pekar han ännu en gång, men jag inser nu att han inte pekar på mig utan snett bakom mig. Och jag inser att jag kan ha misstolkat hans extremt dåliga och sluddriga engelska. Han pekar på buffén bakom mig och den stora skålen med pommes frites. Han har frågat om man får ta med sig pommes upp på rummet.
Aha.
Jag har ingen aning om vad för ord han använder för pommes, men jag svär vid mitt liv att det lät som att han sa you. Jag blir högröd i ansiktet, mumlar fram något i stil med yes, of course you can do that, och låtsas få väldigt bråttom att springa iväg och plocka bort disk från ett bord på andra sidan salen. Jag hör hur de snygga skidtjejerna gapskrattar. Jag känner den största skam jag dit känt i mitt liv. Resten av veckan var jag dessutom tvungen att prata med greken varje dag för att ge honom hans skål med pasta. Han sa inget mer om händelsen, men jag ville försvinna genom golvet varje gång han kom in i matsalen.
Alltså, jag tror att de snygga skidtjejerna har spelat ett litet spratt. Jag tror att han har frågat dem så, what you call this? Och då har de sagt, you.
Och sen, yes, yeah, can I take you, can I take you to the room? Ja, för att det är jättekonstigt
alltså,
att han tror att pomfrit heter you.
Ja. Det kan väl inte vara... Jag lurade en gång en engelsk kompis.
Jag tror för sig... Nej, men jag tror att han tyckte att det var kul att säga det lite så här... alltså ni vet så här... Om han har, alltså att man skulle kunna säga, får jag ta med dig? Alltså så här, att han tyckte att det var roligt sätt att uttrycka det till de snygga skidtjejerna. Jag tror också att de snygga skidtjejerna skrattade åt honom.
Ja, men alltså kan det inte vara så att han så här... can I take her to the room? Who? You know, Miss French Fries. Mm. Att det liksom är så. Att du tänker att han ska vara lite,
ja, men det, precis, att det, exakt, att han tycker att det är ett kul sätt att uttrycka det på. Men jag take this lady to the room. Alltså typ lite ja. Så. Och då skulle han fråga henne samtidigt som han skulle säga det sådär roligt. Och jag tror verkligen att de snygga skidtjejerna bara tyckte att han var lökig och garbad åt honom. Ja.
Men jag tycker det är världens roligaste skämt är ju att lura en utlänning fel. Alltså att man lär dem fel på svenska.
Ja, det är kul.
Alltså jag lärde mig med min engelska kompis att tack hette äntligen. Så när vi var hemma hos mina föräldrar. Och så han sa, excuse me, can you pass the potatoes please? Och så skickar morsan potatisen och sa, ah, äntligen! Jävla drygt.
Åh, oh, vad roligt. Jag får låna den. Jätte, jätteroligt.
Det är otroligt kul. Men det var också alltså, hennes svar. Att hon bara, no sir, I'm not on the menu.
Ja, men fan. Hon, alltså, en bonus borde hon ju få för sin professionalitet. Alltså, så här, det är ju verkligen, verkligen att inte skälla ut honom. Vem tror du att du är grejen? Liksom, utan bara så, nej ja. Du grabben, inte den här gången.
Det var ju snyggt löst.
Ja,
det var bara att han inte kunde prata ordentligt.
Ja.
Mm. Ja, Albin ska ta en story. Jag måste bara gå för jag sa snabbt. Jag är jättekissnödig. Jag med 30 sekunder.
Det är fan jag redan, ja. Fort det går idag.
Mm.
Vi avbryter inte varandra, det är förmodligen därför.
Det kan vara det.
Du vet att du också skulle kissa.
Nej, nej, för fan. Nej. Utan nu kör vi...
Olsson är on fire.
Ja, ja, ja. Jag svettas ut allt. Jag har inte pissat på 6 veckor.
Alltså jag kissar ut en kopp cappuccino nu. Så jävla vätskebrist har jag.
Oh.
Pocherade ägg à la Orust.
Ska ni få höra på det? Alla Orup. De stammar.
Äggstamning.
Jag vet inte hur du säger.
I bilstereon hördes en gäll stämma på nygöteborgska berätta om helgens fadäser på gymmet. Så tokigt det kan bli där på gymmet. Det är tur att morgonradio finns. Håkan har ännu inte druckit kaffe. Bakrutorna på den lilla firmabilen är fortfarande immiga av nattens dagg, och när Håkan kör upp på Tjörnbron och kikar ut över havet syns älvdansen på sjön under honom.
Okej, paus. Det är det vackraste jag har hört.
Det är verkligen. Ja.
Och det, vi som har åkt över den.
Oj.
Broarnas bro.
Det är kul om det bara är så. Det Håkan inte vet, det är att bron är trasig. Det här är bara en sån jättesorglig historia. Håkan är egenföretagare. Med inriktning på hydraulik tillhörande tunga fordon. Just denna morgon som tidsmässigt utspelar sig någon gång mellan 1980 och 2000-talet.
Så himla sant.
Är Håkan på väg till en liten gård på Orust. Väl där ska han laga en traktor. Håkan glider in på gården en kort stund senare, parkerar framför huset och möts av bonden. Det är en glad liten gubbe som bor där med sin gumma. De har kreatur och bedriver en småskaligt jordbruk som små gubbar och gummor gjort i alla tider. Håkan följer med bonden till traktorn och undersöker problemet. Gubben förklarar hur det gick till och passar på att berätta lite utav varje när han ändå är i farten. Så där som små gubbar gjort i alla tider på alla små gårdar. Samtalet slutar hur som helst med att Håkan konstaterar att han vet vad felet är och att det är lätt löst. Gubben är nöjd. Oklart om det främst är för att han har fått dra ett par av sina favorithistorier redan innan frukost eller om det är för att Håkan kan lösa hans bekymmer. Kom in på frukost innan du åker vidare, säger gubben. Du märker att det är på Orust och inte Körn här. Ja. Kom in och kör frukost, har
han sagt.
Körbo, ja. Vet du vad man säger? Om en smålänning hamnar på en öde ö så överlever han. Om en körbo hamnar där så blir han fet. Det är så jävla om sig och kring sig, körbo. Kom in på frukost innan du åker vidare, säger gubben. Håkan tackar glatt, ja. Han har ett digert schema och vet sällan på förhand hur lång tid alla jobb kan tänkas ta. Han tar sig an traktorn och löser mycket riktigt vad det nu kan ha varit för fel på den och går in till det väntande frukostbordet. Doften av nybryggt kaffe möter honom i dörren. Här bjuds på kokkaffe. Den fylliga, aromatiska doften slår mot honom med samma styrka och ömhet som en far.
Som en far?
Någon... När författaren tror att alla får stryk. Håkan kliver på och sätter sig vid köksbordet. Han tar av sig kepsen och greppar kopp och fat med kaffe som räcks honom av husmor. Tänk rosiga kinder och blommigt förklä. Lika glad som sin gubbe att få främmat. På bordet står bröd, ägg, ost och smör. Håkan drar öronen åt sig. Han är inte den som är den, men hans farhågor har besannats. Varken den lille gubben eller gumman verkar ha brytt sig om att tvätta händerna. Inte idag, inte igår och med största sannolikhet inte heller förra veckan. Det är inte bara händerna som skulle må bra av tvål och vatten. Det är två små lortiga troll som bjudit in Håkan på frukost. Golv, bord, duk och porslin är inte heller rent. Det vill säga, det är direkt skitigt. På osten syns svarta fingeravtryck. Likaså på smörkniven och på mjölkpaketet.
Jag är panik.
Håkan bestämmer sig för att nöja sig med kaffe. Kaffet är gott och kokat. Gubben ser Håkans blyghet inför buffén och tar själv för sig av ett skalat kokt ägg som ligger i en skål och säger glatt: "Se så, ta dig ett ägg. De är nygommade." Det tar Håkan ett par sekunder, vilket känns som en evighet, att inse vad han just blivit erbjuden. Den lilla gubben och gumman var heller inte förtjusta i svarta fingeravtryck på äggen. Lösningen var att gumman stoppade in dem i munnen och lät dem åka ett varv innan de hamnade i skålen. Så mycket smidigare än att tvätta labbarna. Om Håkan alls åt av frukosten den dagen förtäljer inte historien. Tack och förlåt. De är nygommade. De är nygommade. Så jävla.
Det var ju ett exempel på en sån historia som tog er på en resa.
Verkligen.
Ja, gud, ja. Jag var verkligen så, alltså, där. Jag hade panik.
Av, hon suger av de lortiga äggen, ja, innan. Det är som min syster sög av bort chokladen på trillingnötter när jag hade ett år utan godis. Så jag fick äta de tre små hasselnötter. Jag hade bara kunnat köpa hasselnötter.
Oh, fan.
Det är lite äckligt.
Ja, men det är ju, det är också liksom, vem är den roligaste karaktären av de två barnen? Jag kan suga bort choklad liksom. Ja, jag gärna att det liksom båda är lika konstiga ju.
Ja, det är konstigt.
Ja, fan. Ja, vilken härlig.
Ja, det är otroligt, väldigt välskriven måste jag säga. Vad säger
ja,
du?
Verkligen. Ja, verkligen, mycket mysigt, men också panik. Alltså jag har fortfarande, så jag sitter och tänker så här, hur hade jag, för man hade först tänkt jag kan dricka kaffet, sen efter ett tag hade man bara nej tack, inte det heller. Och sen man bara, måste jag hitta på, men gud jag måste någonstans, hur tar jag mig ur det här liksom? För de är så snälla.
Alltså jag,
snälla gulliga.
Jag har varit med om den här situationen ändå, inte många, men ett flet, liksom tiotalet gånger. Men inte med punchline. Alltså det här hade ju en punchline. Men jag tror många som har liksom varit, jobbat hos äldre människor på landsbygden har ju varit med om så. att de liksom svabbar runt lite liksom i kaffet.
Ja, det är bara att ställa fram. Vi har ju en kollega som berättar om en annan kollega till oss som bjuder på frukost, och då är det så här.
Ja.
Och det serveras gärna typ ål och saker som inte mår bra av.
Ja, väl ligga.
Rea ut. fan. Vilken, jag tycker att det här är en mysig start på alla historier.
Verkligen.
Här kommer min andra då. Ett riktigt bra jazz-solo. Intressant.
Verkligen intressant.
Instruktion. Alf Tonys repliker får gärna läsas med dialekt från typ knällbältet. Om någon av poddarna känner sig bekväm med det.
Mm, en liten trommarspel.
Okay. Man där då. Så här.
Ja, jättebra.
Örebro. Ja. Storyn. Och det här är helt otroligt.
Ja, det här är som ett manus.
Mm.
Storyn. Jag har tyvärr inget att säga om Italien, Pelle, som det berättades om i ett tidigare avsnitt. Italien.
Ja, läraren!
Läraren som åkte moppet till Italien. Okej, okay, jag har tyvärr inget att säga om Italien, Pelle, som det berättades om i ett tidigare avsnitt. Förutom att han låter som en fantastisk karaktär att träffa på. Men berättelsen om hans bravader fick mig att tänka på en musiklärare jag själv råkat ut för i högstadiet. Eller gitarrlärare, för att vara mer precis. Eller sologitarrist, som han själv hade uttryckt det. Hur denne virtuos hamnat på just vår deppiga högstadieskola med en stackars mobbad musikklass vet jag inte. Men en dag stod han där utanför musiksalen och släppte in oss till lektion. Vi kan kalla honom för Alf Tony. För det var ungefär så hans riktiga namn lät. Det är ett melodiöst låter som Alf Tony.
Han hette säkert Anthony, men han hade lite
ledsen. Snyggt, Johanna. En av de första grejerna vi lade märke till med Alf Tony, förutom hans vågiga hår, tajta läderbrallor, genomskinliga skjortor och gitarrhandskar. Ja, han lirade med något som liknade cykelhandskar på händerna. Det, alltså, det de lade märke till, förutom det, det var hans fasta toaletttider.
Mm-hmm.
Precis utanför musiksalen fanns en korridor med ett par toaletter. Och det var alltid genom en av de dörrar som han kom ut omtumlande när vi tålmodigt stod och väntade vid lektionens start. Kvart över ett bajset slog aldrig fel. Och jag tror tabetusan att man hade kunnat kalibrera atomuret efter Alf Tonys tarmrörelser.
Alltså han har vissa sådana klassiskt skolade musiker har ju en inre metronom.
Ja,
det kan vara fallet där.
På den tiden skrattade vi ganska mycket åt toabesöken. Idag kan jag både förstå och respektera honom för dem. Ändå starkt att konsekvent fortsätta göra nummer två på just den toaletten, just den tiden, vecka efter vecka, när det samtidigt stod ett gäng bröliga gitarrelever utanför. Hur som helst, till musiken. Alf Tony gjorde snabbt klart för oss att han var jazzmusiker och att det var det som gällde på hans lektioner. Vi som mest ville spela skatepunkt fick inget gehör. Det var jazzstandard efter jazzstandard på repertoaren. Och repertoaren, den var satt. Det var inte heller så att vi direkt fick lära oss någonting på hans lektioner. Alf Tony inledde nämligen varje pass med att säga förlåt, beordra. Kompar ni? Så spelade jag solo. Och så satt vi där och drog samma ackordföljd om och om igen. Allt medan Alf Tony gick loss med handskarna glidande över instrumentets hals i en gitarrunk deluxe i pentatonisk och mixolydisk skala. Sen var lektionen
perfekt för dem att få betalt som lärare för det.
Ja,
eller hur? Underbart.
Tror jag. Ibland avslutade Alf Tony med att tipsa om ett riktigt bra jazzsolo som vi kunde höra på hans egen CD. Vi kunde såklart få köpa den till kompispris. 150 spänn. Det var ingen av oss som nappade på det. Ett höstlov arrangerade Alf Tony ett gitarrläger på musikskolan i stan. Vi gitarrelever skulle få samlas i några dagar och bara spela musik. Men nej, det blev ingen skatepunkt den gången heller. Det var samma gamla kompani till Alf Tonys urspårade solo. Gitarrhandskarna var på. Jazzstandard efter jazzstandard. Sen var det lunch. Sen nästa jazzlåt. Ni kompar och så spelar jag solo. deklarerade Altoni och räknade in. Det vågiga håret guppade frenetiskt fram och tillbaka där han vaggade som i trans till sina egna solon. Jag ville bara dö. Eller åtminstone få gå hem. Det sista passet på detta läger blev i detta fall lite variation i tillvaron för oss utslitna kompgitarrister. Vi skulle ha musikquiz, gissa gitarrintrot eller något. En kille som gick klassen under mig blev väldigt glad över att ta hem första platsen i quizet med överlägset flest poäng. Innan vi gick hem meddelade Alf-Tony att han bara skulle springa iväg och hämta priset. Sen skulle denna utdragna upplevelse äntligen få sitt slut. Ni kanske kan gissa vad det var för första pris.
Kan det ha varit en skiva?
Just det. Alf-Tonys CD med ett riktigt bra jazz-solo. Man kunde se besvikelsen i vinnarens blick när det gick upp för honom vad han skulle få med sig hem. Samtidigt som Alf-Tony redan med pennan i hand frågade: vill du att jag skriver in min autograf? Ja.
Oj, oj, oj.
Historien om Anthony, ja. Det kan vi nästan gissa att han hette.
Ja, eller Antonio.
Ja.
Men ja, Anthony kanske är ju Alf-Tony.
Jag uppskattar mycket de här dåliga lärarhistorierna.
Ja,
det är också att man, bara, man är verkligen med i rummet. Vad heter det?
Att han bara liksom att han spelar tapping solo medan han sitter där med sina akustiska gitarrer och spelar.
Men det är också, alltså, det är ju såklart Alf-Tony som är den galnaste, men den näst galnaste är väl författaren som gick på lägret.
Ja.
Jag vill gärna gå på det här gitarrsololägret.
Men han måste ju hålla uppe hoppet för, om liv liksom.
Jo,
det är väl det.
Men så här efterhand så är det tur att det finns sådana som Alf-Tony så att inte de här jävla ungdomarna får spela Blink 182 eller något annat jävla sant. Pissskit.
Alltså jag gillar ju inte jazz. Jag
älskar men... Blink 182. Don't give me that crap.
Men... Det sjuka är att du gör det. Och det vet du vad, Johanna? Det gör att avståndet mellan dig och mig, det bara växer.
Mm. Ja. Nästa gång ni är fulla kommer bli sånt jävla slagge.
Ja, men jag kommer aldrig vara full. Jag kommer aldrig vara full med Johanna.
Inte om hon.
Jag tycker om henne för mycket för att utsätta våran relation för det.
Vi har ju sagt att nästa firmafest så är det Johanna som DJ här. Det blir bara Millencolin och American Idiot-plattan.
Ja, det är det.
Life on a plate och American Idiot.
Nu blir det Jesus of Suburbia, igen. Men Nisse, vi kommer absolut vara fulla ihop med.
Ja, kanske om du kommer på min premiär. Då kommer jag vara full för första gången i månaden.
Jag ska berätta för dig vad jag ska göra på din premiär istället.
Vad ser du då?
Det tar vi en annan gång.
Okej.
Men jag hade gärna gått. Och jag rekommenderar alla att köpa biljetter. Jag hade så himla gärna gått.
Vi har, innan vi fortsätter. Vi är mitt uppe i rep nu, därför är jag lite trött. Och det blir... Det blir fantastiskt.
Mm. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Måste ju bli.
Ja.
Det är världens bästa idé.
Men hörru du, nog prat nog om mig. Har du en liten
historia? Vart hittar man biljetter? Nisse, säg bara vart man hittar biljetter för.
Ja, man hittar biljetter på nissehallberg.se. Det finns väldigt få biljetter kvar. Lite större biljetter till premiären. Sen har vi fler datum. Men det är premiären man vill gå på. Det är alla coola. Där kan det skita sig ordentligt så ni får skratta åt misslyckandena.
Ja.
Otroligt.
Ja.
Okej, nu kommer min andra då. Ja. Och det är Rö-Rune.
Mm. Ja. Undrar man är från Rö utanför Rimbo.
Är det stället
Rimbo.
Ja.
Mm. Rö-Rune.
Jag
tänkte berätta för er om en händelse från min barndom. Utspelad någon gång i början av 80-talet i ett litet småländskt samhälle. Ni vet, en sån där Emil i Lönneberg pittoresk småländsk liten håla med blomstrande ängar, hästar i hagarna, steniga skogar, varma badsjöar och bybor som, givetvis, pratade utpräglad småländska. Perfekt, det här gillar jag. Mm. Bybor som Bengan, som snusade men inte kunde säga S. Jölle på torpet som var stor som ett hus men hade en liten, liten fru. Och min farmor, den vänaste lilla tant med sitt gråa hår i en knut i nacken.
Han som snusar mycket, så han, när han ska köpa snus så vill han nu.
Nu.
Ja. Nu. Ja, han köper alltid en...
Jag kan ta nu.
En do, doa nu.
Ja. Alla tror alltid att han har så bråttom och snusa.
Nu! Nu!
Men de som har svårt med S brukar istället köra utandning genom näsan, va?
Nu.
Nu.
Man lyper. Alltså så.
Ja. Min farmor, den vänaste lilla tant med sitt gråa hår en knut i nacken, händer hårda av års hushållsarbete, bullbakande, syltande, saftande och rensande av allt den prunkande trädgården levererade, men också med den mjukaste och varmaste famn att sjunka in i.
Mm.
Där var vi ofta om somrarna och jag älskade det. Just den här sommaren var vi där samtidigt som mina kusiner och deras föräldrar var också där. Dagen som detta utspelade sig lekte vi barn inomhus och de vuxna stökade i köket. När vi plötsligt hörde hur farmor pep till ett litet försynt inte i hallen. De vuxna rusade dit, oroliga för vad som stod på med gamla farmor. Farmor var förtvivlad. Hennes handväska med den lilla bruna portmonnän som rymde de få slantar hennes lilla pension erbjöd, som alltid låg på sin plats i garderoben i hallen, var nu borta. Borta. Puts väck. De vuxna började leta efter handväskan. Kanske hade den bara hamnat någon annanstans. Snart hade man letat igenom hela huset, men inte någonstans fanns handväskan. Nu grät farmor. Pappa och mina farbröder var upprörda. Vart kunde handväskan tagit vägen? Farmor var bombsäker på att den legat på sin plats i garderoben tidigare under dagen. Eftersom det inte stod att finna någonstans i huset måste den enda logiska förklaringen vara att den var stulen. Givetvis var den stulen. Någon måste ha passat på att smita in i huset när ingen såg och helt fräckt tagit min snälla farmors handväska. Kom ihåg, det här var ju landsort på 80-talet. Här låstes inga ytterdörrar om man inte typ reste utom socknes. Min pappa och farbröder hade nu rätat upp sig ordentligt. Någon hade ju bestulit deras mor mitt på blanka dagen. Vem kunde vara så genomrutten och illvillig? Så kom de på det. Det måste vara Rörune, såklart.
Såklart Rörune.
Det var självklart Rörune som varit i farten igen. Rörune.
Vi har ju en tjuv i byn.
Ja, det är Rörune.
Ja, vem är tjuven? Det är Rörune, såklart. Rörune var byns skräck. Med sitt yviga röda hår, därav namnet antar jag. Ovårdade, lika röda skägg och omgiven av rykten om kriminalitet och skumraskaffärer och därtill sedan länge alkoholiserad sågs han på som farlig och opålitlig. Givetvis var han den skyldige. Nu var pappa och mina farbröder övertygade. Hur kunde han? Så typiskt den där gamla alkisen var så fräck. De var nu ordentligt uppjagade och bestämde sig där och då för att ta lagen i egna händer. Hur rädda de än var för Rörune och skipa rättvisa för min stackars rånade farmor. Arga och med bestämda steg klampade de således bort nerför vägen till Rörunes hus. Där fick vi höra efteråt, hade de stormat in och högljutt beordrat en som vanligt onykter Rörune att omedelbart ta fram stöldgodset. När Rörune förvirrat och oförstående hävdade att han inte fattade vad de snackade om, hade hans pappa och hans bröder helt sonika stövlat in och rivit igenom hela Rörunes hus. Vilka fascister!
Ja.
Ja.
Stackars Rörune hade stått helt förundrad och sett på. Säkert undrande om det var verklighet att fyra karar gick bärsärkans hem efter en tanthandväska eller bara ett vanligt delirium. Pappa och hans bröder hittade dock ingen tanthandväska hos Rörune. När han kom tillbaka hem till farmor satt hon skamsen på sin säng med handväskan i famnen. Den lilla handväskan som vi nyss trott var stulen av en kriminell alkis hade hittats av min mamma i frysboxen i källaren när hon skulle hämta upp köttfärs till middag.
Nej.
Det visade sig att farmor inte alls var ett brottsoffer utan bara i början av en demens.
Hjärta.
Ja, det är hemskt, men det är väldigt kul att hon skriver det så.
Verkligen.
Kul. Jag fick ont över mina polyper i magen.
Istället blev den stackars Rörune brottsoffer i denna historia som fortfarande får min pappa skämmas över hans fördomar tog över sans och vett en gång på 80-talet i en håla någonstans i Småland.
Fy fan.
PS, tyvärr blev det inte bättre sen för varken farmor eller Rörune. Den ena tynade bort på demensboende och den andra råkade under ett rus fjuta eld på sitt hus och brann inne. RIP farmor och RIP Rörune. Två hjärtan.
Ja, men, så typiskt kunde man lämnat ut det hemska.
Ja. Vilken,
vad hemskt att Rörune också blev dement.
Ja, jag vill bara be om ursäkt för det här vi gjorde Rune på 80-talet. Vadå för något? Han har glömt. Han har fan glömt.
Ja, för fan, jag vill bara be om ursäkt för att vi förstörde ditt hem. Det är lugnt, jag är död och kåken brann ner.
Åh gud. Ja.
Oh,
att punchlinen blir att ens farmor är dement, det är också ett sätt att...
Ja, jag uppskattar det mycket. Det var en sån klassisk, häng med på den här lilla story.
Ja.
Mm.
Mm. Att man får titta in i någons liv bara så snabbt.
Ja, exakt.
Albin sista då?
Ja. En kunglig entré. En kompis till mig, vi kallar honom Joel, är uppvuxen i en liten stad en timme från en större stad. Staden har en liten citykärna, men om du åker 20 minuter åt något håll så befinner du dig på landet. De barn som bodde lite utanför staden gick låg- och mellanstadiet ute på landet. Men när det var dags för högstadiet fick man alltså ta skolbussen in till city för att gå på den stora högstadieskolan.
Så var det där jag växte upp i Kalmar också. Exakt, så där känner jag igen.
Detta var spännande. Att börja högstadiet i den lilla staden betydde alltså nya kompisar från närliggande landsort. För lantisarna betyder det storstan. Vilken härlig mix. Sommarlovet mellan sexan och sjuan gick och det var dags för Joel att börja högstadiet med en massa nya elever från de olika byarna. En av de nya kompisarna var en kille vi kan kalla Rasmus. Han var klassiskt störig högstadiekille, högljudd med mobbaraura, men han visste hur man skulle göra för att skapa en riktig kingimyt om sig själv. Nåväl, det är början av terminen, fortfarande spännande med de nya bekantskaperna. Joel sitter på veckans första lektion. Det är engelska på schemat, alla är där. Ja, alla utom Rasmus. Samtidigt som lektionen drar igång stannar Rasmus buss på busstationen. Det är en promenad på cirka 10 minuter till skolan. På vägen till plugget går han förbi en ICA-butik. Rasmus smiter in på affären, han har en plan. Väl där inne snor han, enligt honom själv, folköl, snus och cigg innan han beger sig till skolan. Nu har det gått
Kingen!
Ja, verkligen.
Hur vill jag det?
Nu har det gått 15 minuter in på lektionen och Rasmus gör entré på engelskan. Han dundrar in genom dörren och tittar sig runt. Läraren ber honom sätta sig längst bak och det gör han med glädje. Lektionen fortgår med elever som läser högt på knagglig engelska. Då, längst bak, är det dags för Kingen och visa vad han kan. Så Rasmus knäcker en bärs, trycker upp en snus, tänder en cigg och säger högt: en sak vet jag. Fuck my ass. Knulla mig i arslet. Det blir
otroligt.
En sak vet jag. Fuck my ass. Knulla mig i arslet. Det blir tyst. Alla tittar på Rasmus som efter sin deklaration reser sig upp, tar sitt stöldgods och traskar stolt ut från lektionen som en kung.
Mm. Jag kan säga så här, jag är extra glad åt den här historien.
Mm.
För jag vet vem det är som satt bredvid.
Är det sant?
Ja, det här har verkligen hänt.
Satt bredvid Rasmus? Eller som...
jag vet, det är en vän till mig som har varit...
Alltså som är Joel då?
Ja.
Oh, wow.
Otroligt.
Och gud, när jag insåg att det var den och då började jag mysa, för jag vet att ni har inte hört. En sak vet jag, fuck my ass, knulla marsle.
Jag tänkte be dig, kan man få höra på vilken dialekt det är, den engelska?
Ja, det är lite norr om Stockholm.
Ja. Men vet jag också då vem
kinget och sno en lång burk.
Men vet jag också då vem Joel är?
Ja, det vet jag. Du vet vem Joel är. Så att det är så skönt att man vet. För jag hade inte trott på den här historien.
Nej.
Om inte. Så därför känner jag att jag måste understryka att säga så att det här har verkligen hänt.
Ja, jag skulle tro på den. För min kompis, hennes, när den började tyska, ja, så sa läraren: ni kanske har sett någon tysk film någon gång? Och då säger en kille i hennes klass: ja, jag tror den hette Die kleine Arschloch eller någonting. Det blev också väldigt pinsamt tills läraren sa: ja, det betyder de små rövhålen. Så det är kanske inte bara så. Så där,
det här blev inte pinsamt. Det här blev en kille som pissade revir.
Ja.
Ja, nej, men det här låter ju som en sån jävla king.
Han stod ju liksom med rektorn i ett sånt armlås och knuggade huvudet.
Det är så att man tänker så, läraren står och skriver någonting på svarta tavlan och så hör hon... Titt, vänder sig om, snus upp, cigg tänds. Ja. En sak vet jag.
Fuck my ass, knulla mig.
Fuck my ass. Knulla mig. Och så går han. Ja, ah, för fan, vilken jävla king.
Ja, den var trolig.
Här kommer min sista. Lille Bertil. Låt mig berätta om en målare från staden som ibland kallas för Ostkustens pärla. Han kallades Lill-Bertil och det finns säkert över 100 sjuka grejer han har gjort. Men här har jag valt ut mina favoriter.
För, vad kallar vi, vilken stad kallar vi Ostkustens pärla? Oskarshamn.
Ja, det måste det vara.
Kanske. Jag vet inte, det är ju väldigt fint där.
Västervik.
Västervik var det jag tänkte på, fan med. Västervik,
jag tänkte, ja. Vi kan väl börja med det minst galna bara för att sätta tonen för vilken skamlös person Lill-Bertil var.
Gärna.
När han skulle tapetsera om hos hyresgäster hos det kommunala bostadsbolaget så fanns det en perm där hyresgästerna fick välja vilka tapeter de ville ha. I den så hade Lill-Bertil skrutit ut alla tapeter med mönsterpassning eftersom han tyckte att det var för jobbigt att sätta upp tapeter med mönster. Jaha, han hade tagit ut dem ur permen.
Här har vi gul, vit, röd, blå. Varsågod.
När hyresgästerna i ett område var missnöjda med hans arbete och hans allmänna beteende så skickade han helt enkelt in Dagens Ros till tidningen där han hyllade sig själv och hälsade från hyresgästerna. Var det en kick?
Ändå snyggt, det får man säga.
När han kom hem efter jobbet på eftermiddagarna så hade hans fru alltid ställt upp garageporten så att han slapp kliva ur bilen och göra det själv. När hon en gång inte hade gjort detta så körde han helt enkelt rakt in i porten och körde både bil och garageport.
Åh, herregud!
Men nu till det galnaste han någonsin gjort. När han var och renoverade i en lägenhet där kunden var på jobbet under dagarna blev han en dag sugen på att ta ett bad och klädde helt enkelt av sig arbetskläderna och tog ett bad i kundens badkar. Oturligt nog för Lill-Bertil som kom kunden hem när Lill-Bertil låg i badet och blev självklart förbannad. Hon kliver in i badrummet och får syn på en naken Lill-Bertil i sitt badkar och utbrister: vad i helvete håller du på med? Lill-Bertils respons är det kallaste och mest skamlösa jag någonsin hört talas om. Han tar upp kundens tandborste och räcker fram den till kunden och säger: ska du stå där och kolla eller ska du hjälpa till att tvätta mig på ryggen?
Vilket, gud vad obehagligt.
Vad i helvete?
Nej, men jag hade blivit livrädd.
Men vad ställd man hade blivit. Vad sa?
Han är psykopat.
Ja. Livsfarlig.
Han var ju charmig när han körde in genom carporten.
Det tyckte jag var lite gulligt. Ja, hon har glömt öppna. Får väl jag öppna den då?
Och sen kommer han använda dig mot sin fru. Ja, vi har ju ingen bil längre och ingen carport heller. För att det var någon som glömde öppna den.
Så, men nu går den inte öppna längre. Kärring. Ja, herregud.
Ja, det var Lill-Bertil. Kort och koncist. Ah.
Herregud, jag tror vi ska rädda hans fru.
Ja.
Låter det som.
Jag tror att hon kan vara död.
Det är fan obehagligt. Åh, gud. Men jag är mycket road. Okej, ska jag köra sista här nu innan min röst lägger ner fullständigt?
Ja, jag hör att du börjar tappa.
Ja, börjar ta slut. Okej. Den heter miljonhästincidenten.
Miljonhäst?
Häst.
Ja.
Mm-hmm.
Häst. Jag är uppvuxen i en liten ort på landet precis bredvid en gård med travhästar och tillhörande verksamhet. Vår granne var vid tillfället en 45-årig man med barn i mina yngre syskons ålder. Han hade en guldgruva till häst som säsong efter säsong drog in miljonbelopp. Men hästen hade börjat bli till åren kommen och det var i grevens tid att avla på henne för att fortsätta dra in storkovan på hennes otroliga gener. Detta skulle ske genom inseminering av väl utvalda pengahingstsperma. Och kalaset kostade 10 000 kronor. Sagt och gjort, miljonhästen blev på smällen. När det var dags för förlossning kom fölet ut utan puls. Nedslående givetvis, framförallt eftersom travverksamheten hade börjat gå allt sämre på snabb tid med stjärnskottet, gravid och så vidare. Vår granne gav dock inte upp hoppet. Han gjorde ett nytt försök. Denna gång kostade insemineringen 20 000 kronor. Fölet kommer ut dödfött. I allt mer stress över att ha misslyckats att avla på en av Sveriges absolut mest lukrativa travhästar. Förlåt, jag vill bara pausa och säga, nu förstår ni hur jag kände när jag fick missfall.
Men du är väl verkligen inte en av Sveriges mest lukrativa?
Nej.
Jag tycker jämförelsen, den håller. Så här kände Johan. I allt mer stress över att ha misslyckats att avla på en av Sveriges absolut mest lukrativa travhästar.
Det är kul att han bara, nej, kosta vad det kostar vill, jag måste göra det igen.
Ja. Exakt. bestämmer han sig för att göra ett tredje försök. Det går på den goda notan av 30 papp.
Vad fan är det här för jävla... Alltså, det är ju något sånt pyramidspel.
Ja, ja, han ämpar upp spermakvaliteten för varje gång. Fölet är dödfött.
Nej, men fan.
Vid det här laget är det grav ekonomisk stress som råder på gården och superhästens fertilitet börjar sina. Grannen tar sina sista pengar och satsar en sista gång. 40 000 för ett fjärde försök. Fölet överlever inte förlossningen. Vår granne bryter ihop. Vår granne gråter. Vår granne har panik. Vår granne är på gränsen till konkurs. Och vår granne bestämmer sig för att ge upp avelsförsöken. Min styvmamma och grannens fru bestämmer sig för att hålla en liten begravning för det fjärde dödfödda fölet. Antagligen för att försöka ge hela cirkusen ett värdigt avslut. Barnen samlas vid angiven tid. Själv är jag inte närvarande eftersom jag var 20 år och upptagen med att försöka ligga med indiepopkillar i närmsta storstad. Starkt.
Ja, starkt som fan.
Men mina syskon på 6 och 8 samt hästgårdsgrannarnas barn på 5 och 7 hade fått i uppdrag att plocka lite blommor till ceremonin. Medverkande var även hästägaren i fråga, hans fru, min styvmamma samt the villain in this story, min pappa. Kort beskrivning av min pappa. En praktiker, motsatsen till känslomänniska, vissa skulle kalla honom empatilös. En man som skrattar som hjärtligast när någon ramlar och slår sig. En bondpojk i grunden som gjort lite av en klassresa genom stenhårt arbete och absolut den i mitt liv som ger de absolut stelaste kramarna. Tillbaka till begravningen av en liten död häst. Min pappa hade fått ett uppdrag. Det uppdraget var att sänka ett stenblock över den lilla graven som var utgrävd med fölets lilla kropp vilandes i. Detta mest på grund av att min pappa har en grävmaskin. Inte så mycket på grund av att min pappa överhuvudtaget är någon som man egentligen vill ha med på någon slags begravning. Scenariot är att fyra små barn, två moderliga gestalter och en gråtande hästkusk på bristningsgränsen, alla står samlade kring den lilla döda hästen för att ta farväl. Medan min pappa typ sitter och rensar naglarna upp i sin grävmaskin. Något barn läser en dikt. Den gråter en skvätt. När de alla är färdiga får pappa signalen om att lägga stenen ovanför graven. Och det är här allt går snett. Framför ögonen på travägaren som just gett upp allt hopp om en ny moneymaker och framförallt framför ögonen på fyra små barn som står redo med sina små blombuketter lyfter min pappa stenblocket. För det i position med hjälp av skopan och släpper det från 2 meters höjd.
Sådär, ja.
Det döda fölet som ligger i en grop, inte särskilt djupt gräv, någon decimeter under markyta, blir totalt krossad av det tunga stenblocket. Av det tunga stenblocket. Enligt mitt vittne som är min styvmamma skrek vår granne rakt ut och föll på knä framför graven medan hans fru i panik skriker åt barnen: släng bara blommorna ovanpå stenen. Släng blommorna bara. Barnen förs därifrån illa kvickt och min styvmamma hävdar än idag att hon fick torka blod från mina syskons pannor i timmar efter incidenten.
Wow. Och man vet att pappa när han släpper den så var det så här: ja, då tar vi lunch.
Ja, det han bara,
oh, vad trodde du skulle hända när jag släpper stenblock på en död? Jag fan, spruta blod.
Jag tror också att han tänkte att alla skulle bli imponerade av hans grävmaskins chip liksom. Att han bara, kolla på det här. Jag kan bara, härifrån vet jag precis liksom.
Oh, wow.
Ja, men så himla hemskt när det bara det kommer en massa döda föl.
Alltså, jag tänkte först när de sa boven i den här historien.
Ja, jag trodde att han hade liksom gjort någonting.
Ja. Han hade liksom matat hästen.
Ja, jag är glad att lyssnare och Johanna slapp se blicken Albin fick. Ja. Den här...
Nej.
Det var ju som att du så här, hoppas var han som döda. Damien.
Men det var mer för att det så här, då är det ju liksom extremt brottsligt. Alltså, ja, då hade man någon som har gulat ner sig. Det kan gå ut och reda på vem detta är, såklart.
Ja, det fan. Nej, fy fan. Wow. Oh, wow. Ja, han gjorde hästfärs.
Ja.
Och fy fan vad kul. Ja, det här
hästfölsfärs.
Vilket lite annorlunda avsnitt. Jag uppskattade det här väldigt mycket där också.
Mm.
Väldigt ja, välskrivna historier.
Otroligt.
Ja, ska du börja, ja. Albin? Vad läser du?
Jag läste Det blev fel. Det var ju då en tjej som skulle köpa kokain av vilken mörkhårig kille som helst i en röd bil.
Lite lätt så generaliserat.
Ja. Sen var det pocherade ägg à la Orust. Det var alltså att man gommade äggen innan. Nygommade ägg. Och då en kunglig entré. Mm. Det är ju den här fuck my ass, knulla mig. Också helt jävla otroligt.
Ja, det är tjock-tvn, de som såg in.
Just det. Vilket avsnitt alltså.
Ja,
sen ja fy fan. Alltså det är bara bangers.
Ett riktigt bra jazz-solo om gitarrläraren Alf Tony. Och sist men inte minst hade jag Lill-Bertil.
Just det. Badan eller? Nej, vänta.
Vad fan?
Jo. Han som badade och skulle tvätta sig på
det. Ja, just det. Lill-Bertil, hans sista värv var att han badade hos kunden och skrubbade ryggen med
tandborste. Läskigaste mannen i Västervik.
Exakt. Johanna?
Ja, jag hade den oförskämda hotellgreken.
Ja.
I'm not on the menu. Rörune om ett fascistiskt övergrepp på den småländska
där alltså, och begynnande demens. Det var demens att två personer dog.
Ja.
Ja. Och sen hade jag också miljonhästincidenten.
Ja. Och den pappan är ju en filmroll. Den alltså, det är otrolig karaktär.
100%.
Ja, det är ju lite väl många att välja från egentligen.
Jag känner så här. Den jag nominerar då från mina som är bäst att återberätta, det är ju tjock-tv.
Verkligen.
Otroligt.
Kanske då en kunglig entré. Den här tyckte jag hade något alldeles extra. En kunglig entré, alltså den här knäcker en bärs.
Ja, den är ju verkligen fuck my ass knullemarsle. Det är också punchigt.
Men alltså jag kommer ju, oavsett vad ni bestämmer, jag kommer liksom aldrig lyssna på er om detta. Jag kommer ju berätta den här historien med hästen som att den är min, oavsett om den vinner eller inte. Den är ju...
Ja.
Den är helt fantastisk. Alltså...
Den är som gjord för dig också.
Ja, precis, det är verkligen.
Det hade kunnat varit ute i lycka.
Ja, lätt.
Och det hade kunnat varit
din pappa. Kunnat
det hade kunnat varit din pappa som sätter sig.
Ja, den tycker jag är... Ja, den gäller få i min röst i alla fall.
Mm. Johanna, vad känner du?
Men jag vill också slå ett slag för hon som outade sin dealer. Men jag tror nog ändå att jag håller med
Albin.
Alltså, är det...
Jag kan åka på hästen. Jag älskar det hästhistorien. Alltså verkligen älskar jag. Och jag kan inte rösta på den som jag vet en vän har skickat in. Det är liksom, det är partiskt.
Mm.
Alltså, den jag berättar ju den historien säkert 20 gånger om året ändå.
Ja, just det. Du behöver inte den.
Jag behöver inte den.
Men sen, vi hade en till också som var så jävla bra som ni sa. Jo, just det. Hans med Todas. Alltså, alla de här är så otroligt lätta att berätta vidare om man vill berätta vidare.
Det är så jävla feel good att någon stal hans skit.
Ja, då åker vi hem.
Då åker vi förbi tunnaffären och köper en ny.
Nej, men alltså, grejen är det är med bra storytelling så kan nog gemene man dra av hästhistorien.
Mm, det tror jag med.
Ja.
Men vad,
ska vi köra hästhistorien?
Men om inte du vill någon annan?
Nej, men jag kan verkligen gå ombord med den. Men jag kommer berätta vidare de tre andra också.
Ja, alltså det kanske är ett sånt. Men den man liksom med våran välsignelse då kan berätta vidare. Ja. Vi kan ju liksom inte kontrollera om folk berättar bajstunna historien.
Men det är de tre på pallen i alla fall. Men vi måste ha en vinnare och hästen. Mm. Jag bara att se Albins genuina skratt, det får mig att ibland när man ser Albin Olsson riktigt glad över en historia, då har man en vinnare. Det kan vara historien nummer ett. Det är längsamt. Första avsnittet.
Vilken jävla resa det.
Om det är någon som har en historia då, var ska man skicka den?
Skicka den till kafferepet@underproduktion.se. Så kommer den komma till vår redaktör Fia Lo Almström. Mm. Skicka in, hon ber alltid om nya. Kommer Fia ta emot den och sen spelar vi in och skickar till Daniel Aldermark på One Touch Edit som är vår eminenta klippare och tänk, ringelmakare.
Tänk på det nu, jag vet att det kommer ett avsnitt på självast julattna. Ja. Men tänk på det nu då att när ni träffar släkt och vänner, va? Hjälp någon gammal faster och ladda ner en poddapp och så, va? Och sprid ordet.
Ja, ja, visst.
Prenumerera bara på våran podd och så inte det blir massa annan Alex och Sigurdsson skit, va? Nej. Nu är det bara det här som är podd då för en hel generation.
Vi vet ju att det kryddas historier. Ja. Det är inte som med Alex och Sigge. Det bara kryddas och det inte nämns.
Precis. Nej. Exakt. Här berättar vi det och vi är stolta över.
Ja. Här ljugs det.
Ja, det gör det.
Och här är det också med en tjej.
Just det, vi har med en tjej också. Ja, men hon är ibland också feminist.
Det är som en man när hon är full.
Det vill säga ett jävla...
I did not rape you, Lisa, okej? Okay? Vad heter det? Nej, men hörni, tack för den här veckan. Trevlig helg.
Ja,
trevlig helg. Tack, Johanna, och välkommen hem.
Tack.
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.